Välkommen till ett nytt avsnitt av Recovery Time med mig, Emma Björndal.
Och mig, Rebecca Bilger. Den här podden är till för att ge dig kunskap, tips och verktyg som kan hjälpa dig med ätstörda tankar och beteenden. Att läka din relation till mat, träning och kropp.
Vi vill både utbilda och inspirera dig som är drabbad, men även du som är anhörig. Med personliga erfarenheter, kunskap och tips som hjälper dig framåt för välmående livet ut.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Är det så man säger kanske på tyska? Den tror jag att jag är som alltid kör Guten Morgen. Det kanske inte ens finns på tyska för jag har aldrig läst tyska. Ni som vet, let me know.
Jag kan säga till dig när jag har varit i Tyskland i år. Så kan jag säga hur man säger det.
Ah, snyggt. Nej, men god morgon från oss i alla fall. Eller oavsett vilken tid du lyssnar på det här. Men kul att spela in ett nytt avsnitt. Återigen, som jag brukar säga, det känns som det är länge sedan. Men jag skyller på min graviditet. Att det är svårt att planera som höggravid när man ska podda.
Mm. Jag kan tänka mig det. Men du har ju varit på en så här nice retreat också. Hur var det?
Ja, nej men gud. Alltså det där retreatet behöver ett eget avsnitt. Ja, gud. Jag finner typ inga ord till det. Och jag har nog behövt landa lite själv i, jag kom ju hem bara för en vecka sen. Och det har hänt jättemycket sen det retreatet. Ja, gud. Jag vet typ inte ens hur jag ska sammanfatta det retreatet. Det var, jag, när jag åkte dit så frågade personen så här, ja men gud, vad är det du ska på? Och jag vet knappt, jag åker dit och så återkopplar jag sen efteråt typ.
Mm.
Och när jag åkte därifrån så kände jag så här, nej men gud, jag är ännu mer förvirrad vad jag har varit på. Jag kommer aldrig kunna förklara vad jag har varit på. Men för er som känner till bara vara kanske, ett retreat, känner du till det, Rebecca?
Nej, inte riktigt, men känner till konceptet. Det finns på engelska någonstans i USA också, som det här likartat retreat.
Okej. Men här finns det i Sverige, det är ett av Sveriges absolut främsta retreat för att typ landa i sig själv, i sin kropp. Hitta kanske till det lilla barnet, sårbarhet, utmanas liksom rent mentalt.
Mm.
Och det här, den här personen som liksom grundade bara vara, var med i grundkonceptet, kom till Soulspace och hade ett retreat och det heter det Bliss. Så det var precis som bara vara, där man är, man lämnar in mobilerna liksom, så du har inga mobiler på de här 4 dagarna. Du är i tystnad på alla måltider. Vi pratade förvisso under liksom lektionstiderna så att säga, men sen var det liksom tystnad utöver det hela tiden. Jag var jättenervös för att tystna, för jag tänkte så här, hur fan ska det här gå? Jag bara tyst i liksom 4 dagar. Men vi pratade förvisso så mycket på lektionerna så det gick så himla bra ändå. Och jag kände typ så här att jag hade velat vara mer tyst liksom. Jag tyckte vi nästan pratade för mycket. Men det var, det är verkligen ett självutvecklande program som alla borde gå på.
Mm.
Alltså verkligen. Alla, jag rekommenderar varenda person att åka på det. Men man måste ändå någonstans vara på ett state of mind där man känner att alltså den här personen som håller det, jag älskar henne, Prema-Lena, men hon är hård. Hon är typ så 1,50 lång. Alltså är typ, jag vet inte hur gammal hon är, men lätt liksom 60-70 bast. Och liksom det går att ta upp henne på handen och bara så kasta runt henne typ. Så här, jag är liksom så dubbelt så lång som henne känns det som. Men hon är så jävla skarp. Alltså det är helt sjukt. Jag vågar inte säga någonting emot henne. Hon kan verkligen trycka dit den. Om man säger typ så här, men jag har ångest. Varför har jag ångest? Jag vet inte. Men ja, ta hand om din ångest då. Eller sluta klaga. Typ lite så. Inte riktigt så. Men det var ett dåligt exempel faktiskt. Men att hon kan verkligen. Eller så här, man bara, ja, men någon sa så här, jag har sömnproblem. Alltså så här, ta tag i dem. Alltså att hon är verkligen, var här för att ta tag i dem liksom. Inte bara se det som ett sömnproblem. Det finns en grundorsak till allt. Det finns en grund. Alltså, hon ville bara gå ner till grunden och hjälpa alla komma ner till den. Så det hon gör är ju bara skala tills man kommer ner i grunden, tills man börjar känna, tills tårarna börjar forsa, och då är hon typ så här, hey love, nu ska vi prata, du och jag, för nu är vi på samma. Nu ser du det jag ser. Så att det var, alltså jag aldrig gråtit så mycket i mitt liv, för mig själv och för andra. Alltså alla berättelser som delades och ja, gud, det var så fint. Jag var så taggad på att göra det liksom inför liksom förlossningen och innan lilla tjejen kommer. Jag ville verkligen känna mig så här grundad i mig själv och vi alla har ju saker att bearbeta. Alltså det kan man ju tro, typ, som bara för att man jobbar som coach och terapeut så är man klar. Alltså absolut inte.
Nej.
Gud, jag i alla fall, jag kan bara prata för mig själv. Men alltså, jag har jättemycket saker att bearbeta. Gud. Och det är lite sån sanning jag har haft för mig själv. Att när man börjar jobba som terapeut måste man vara klar. Och man bara, vad bra, då kommer ju ingen kunna jobba som terapeut eller psykolog. Det är verkligen så, och många som var på det här retreatet var psykologer och läkare. Då pratade vi just om det, att så här, bara för att de är det så betyder inte det att de mår toppen hela tiden. Utan de är också bara människor och har saker att bearbeta. Och jag har verkligen saker från min barndom att bearbeta. Som påverkar, eller som jag vill liksom så ha funderat klart över inför mitt föräldraskap liksom.
Wow.
Ja, det var verkligen wow. Och sen så, när jag åkte hem därifrån så möttes jag ju verkligen av ett trauma. Eller så verkligen har påverkat mig jättemycket. När jag satte på mobilen och jag var verkligen så här, jag vill inte sätta på mobilen. Jag hade till och med glömt att ta av min PUK-kod. Alltså så jag var så här, jag kom inte ens in på den först. Sen så kom jag på den när jag satte mig på tåget. Så jag bara, men det var liksom så 3-4 timmar senare efter att jag hade fått min mobil. Och då mötte jag av ett dödsbesked från en nära vän till mig. Kopplat till förlossning som jag har varit väldigt orolig för. Så att jag behövde verkligen den veckan att bara så landa. Ja. Så därav mitt uteblivande i podden. Och inte för att jag har landat i det överhuvudtaget. Men jag gråter inte när jag pratar om det. Så att that's why I'm here. Men för er som vill höra mer om retreatet så kan jag köra ett eget solo-avsnitt om retreatet.
Jättegärna. Jag tror att det kommer vara väldigt bra för många att höra. För jag vet att när du berättade om det för mig så blev jag väldigt taggad på att äntligen finns det något sånt här i Sverige. För det visste jag inte.
Jo, det här har funnits alltså, jättemånga år bara.
Men jag visste verkligen inte det. Mm. Och det var för mig att jag blev väldigt taggad på att testa. För att, men just som du själv säger, för att jag själv har också känt att jag måste vara klar innan jag kan börja coacha, innan jag kan börja ta hand om andra, innan jag kan liksom hjälpa andra att hitta sig själva också och utvecklas. Men sanningen är att man blir aldrig helt klar, man, det går alltid att utvecklas mera. Och ja, så att definitivt, gör ett solavsnitt av det, jag vill höra.
Ja, nej, men alltså verkligen som du säger, man blir aldrig klar. Och Prima-Lena då, alltså jag tror hon är närmare 70 liksom. Och hon sa det, hon bara, anledningen till varför hon gör sån här retreat och har jobbat med det i över 40 år, det är ju typ för att självutveckla sig själv också liksom. Hon bara, jag är aldrig klar. Jag har fortfarande saker att bearbeta hela tiden, för det kommer nya saker också i livet. Alltså så här, det är ju en process, och det handlar inte om att vi ska vara färdiga någon gång i livet heller. Utan det handlar om att vi hela tiden ska skapa oss insikter, skapa oss verktyg, förståelse. Så att vi kan släppa taget om olika saker och ting. För det värsta som är ju när vi går och bara hänger upp oss på saker, ältar saker och ting. Om vi går till olika situationer eller händelser. Ingen mår bra av att gå runt och vara arg. Ingen mår bra av att gå runt och älta. Eller att man kanske känner att man behöver hjälp eller knuff i baken för att så här komma över någonting för att kunna släppa taget. För att det är ju enkelt att säga bara, men det verkar bara släpp det. Alltså gud, skit i det. Släpp det, gå vidare. Det är så här, hade
då
blir
man
jättetriggad
liksom.
Ja, gud, verkligen. Man måste ju förstå då. Då måste man ju backa bandet. Så det är jättemycket teori också. Så här, hur vi fungerar som människor. Massa olika teorier jag tar med mig. Som är, alltså min penna har liksom brunnit i handen typ. Så mycket intressanta saker för att förstå sig själv, för att förstå sig själv som partner, som mamma, som kompis, som individ själv. Skithäftigt. Men jag är tyst om retreaten nu. Jag återkommer vid intresse.
Mycket, mycket bra. Jag är i alla fall intresserad.
Ja, kul. Idag tänkte vi snacka BMI, Bex.
Ja, det har varit ett hett ämne både bland klienter och DMs och även bland nyheterna och liknande. Och vi tänkte att det här är också någonting vi pratar om i vårt miniprogram 3 steg till matfrihet. Där vi hjälper och vägleder dig som har antingen haft en ätstörning eller känner matrestriktioner eller bara en dålig relation till kropp och mat och träning, att komma tillbaka till att faktiskt mat ska vara bara mat. Det är en del av livet, inte kontrollera livet. Och hjälpa dig som vill att uppnå matfrihet. Och BMI är någonting som vi pratar om i ett av dessa avsnitt.
Precis. Och den hittar du ju, det är vår prenumerationstjänst, bara för att tydliggöra det. Som du hittar på Good Vibes Generation.
Exakt. Och det är även tillagt för dig som är i recovery-medlemskapet. Alltså i vårt recovery-program så finns det med i programmet när du är klar med första programmet. Så att det är verkligen någonting som jag rekommenderar alla som har en jobbig relation till mat att gå verkligen.
Verkligen. Det är så prisvärt om minst sagt. För 249 kronor så kan du alltså gå 3 steg till matfrihet. Där vi under flera veckors tid går igenom olika steg hur du kan ta dig till matfrihet. Det är inte bara så vissa program som vi har, men också generellt sett så är det väldigt så ätstörningsinriktat. Så här, hur kan du förstå din ätstörning? Food freedom eller matfrihet är liksom, jag skulle verkligen säga att den är för alla personer eftersom vi lever i ett samhälle. Handlar jättemycket om reflektion kring sig själv och sin intention till mat och kropp. Och där går vi bland annat igenom ett i avsnitten om BMI om du vill lära dig mer. Men vi tänkte ändå att vi skulle diskutera BMI lite idag och våran inställning till det och tips för att lämna BMI-träsket så att säga.
Exakt, för det finns ganska mycket att skala av när det kommer till BMI. Och först och främst så är det kanske viktigt att faktiskt veta att varken du eller jag, Emma, är ju liksom helt och hållet emot BMI.
Absolut
som
inte.
Som hälsoprofessionella.
Ja, verkligen. Absolut inte. Vi kanske ska börja där, vad vår inställning är till BMI. Vill du börja?
Ja, men alltså, min inställning till BMI, den var ganska negativ från början, definitivt. Alltså min relation till BMI-skalan och alla läkare har varit väldigt jobbig. Speciellt med att allt vi hör att nej, men jag är kort och liten så jag ska inte ha så mycket mat. Jag ska inte liksom kunna äta så mycket som de som är längre eller större än mig. Och då ska jag hålla mig på en låg BMI etc. Det var mycket så. Men sedan har jag faktiskt blev frisk från ätstörning, men har pluggat och studerat och även fått att öppna mitt sinne till så här, men vad är BMI, var kom det ifrån, varför används det, så förstår jag även varför det finns och varför det är viktigt i vissa tillfällen och hur det används. Så min inställning till BMI idag är att hälsoprofessionella som förstår BMI och hur det ska användas, så är det ett väldigt viktigt verktyg att indikera risker och nödvändiga lösningar. Men min inställning är också att det här ska inte du som individ själv ta och använda, och det ska inte heller lägga grunden till vad du behöver.
Nej.
Du då?
Nej, men jag håller verkligen med. Jag tänker så att det behöver inte, eller det kan vara ett verktyg, det behöver inte vara ett verktyg. BMI är liksom inte, det är ju inte det första jag frågar mina klienter om. Men det hjälper mig alltid på en konsultation exempelvis. Eller det är alltid med i mina, man får alltid fylla med i ett formulär när man påbörjar coachning. Och det är alltid med viktigt där. Men ja, det står också, om vi har kommit överens om någonting annat så bortse från den här punkten. För det kan ju verkligen vara en triggande punkt. Men det är också alltså, ett ansvar från din och min sida som coach att så här, liksom någonstans, eftersom det är digitalt som vi kör också, så här att få en indikation på vart personen i fråga ligger liksom viktmässigt. Om det är så att den här personen är jättesomatiskt undernärd exempelvis, då kanske inte den digitala coachningen är rätt. Så att vi som coacher behöver ju också ta vårt ansvar i det. Så att därav har min inställning till BMI också förändrats lite, för jag var precis som dig innan jättenegativ till BMI. Och jag är fortfarande negativ till BMI, eller hur vi ska uttrycka det. Jag tycker att det pratas onödigt mycket om det och fokuseras onödigt mycket på det. Men för den professionella sidan, alltså så här, läkare, coacher, terapeuter eller whatsoever, kan det vara ett jätteviktigt verktyg för att förstå individen framför oss. Eller få en indikation på vart personen befinner sig. Men det behöver ju inte stämma så att säga. Eller det behöver ju inte vara något fel inom situationstecken. Utan det kan bara ge oss en indikation på att okej, där befinner du dig liksom somatiskt. Oavsett ner eller upp eller vart nu en BMI är på liksom. Så får vi en utgångspunkt liksom. Så att jag kan tycka att det är ett bra verktyg att beakta. Men inte att stirra sig blind på, långt ifrån. Och det ska vi förklara för er nu.
Mm. Okej, så BMI i grund och botten. Det är dags att ni alla får veta vart kommer här ifrån. Och det är faktiskt, om jag uttalar det här namnet rätt nu, men Adolf Quetelet eller liknande från 1890 eller sånt där. Det var en matematiker som kom ut med detta. Och då kanske du tänker så här, va? En matematiker? Det här är ju jättedåligt. Men grejen är att Adolf var en väldigt hälsoinriktad matematiker. Så precis som att det finns andra yrken som har väldigt mycket intresse av andra typer av yrken. Att man liksom har lite så här side hustle, om man säger så. Så var hälsa en side hustle för Adolf. Och hans indikation, alltså hans intention med BMI var egentligen att indikera hälsa i populationsstudier. Mm. Så att kunna statistiskt mäta en populationshälsa över tid och kunna jämföra olika populationers hälsostatus relaterat till hälsorisker beroende på då vilken BMI-siffra man hade. Så att BMI var ju då en indikator på att okej, men den här gruppen som hade de här siffrorna, de hade den här typen av hälsan. Den här gruppen med de här siffrorna hade den här riskerna för ohälsa och den här för de här ohälsa. Och det varierar såklart, men i populationsstudier, precis som jag själv har gjort på GIH, där är det fortfarande så att man kollar på populationen, ser till det generella och inte de individuella, liksom det som inte kom med i det generella, alltså de som sticker ut lite. För det finns alltid saker som sticker ut. Precis som det alltid finns de som har viss typ av BMI som har ansetts som risker. Men som inte är en risk för individuella skillnader. Men det som är viktigt att veta här är att Adolfs intention låg inte att mäta en individs hälsa. Utan populationshälsa. Men senare har man använt det i hälsovård. Ungefär 1900-talet. Där hälsoprofessionella, som du nämnde själv där förut Emma. För att vi ska kunna se risker ifall du ligger på ett BMI som har liksom i de senaste populationsstudierna visat är korrelativt till hälsorisker. Men det betyder inte att vi tar det som grund och botten, eller det ska inte det. Men det är det som har oftast blivit felaktiga nu i dagens samhälle. Och varför det inte är individuellt är för att det är mer de här faktorerna som är av egna behov. Så som genetik tar inte med, den tar inte med. Vad du har för hälsobalans, ifall du har hormonell balans eller hormonell obalans. Jag tänkte mer vad som sker inuti huvudet eller i kroppen, utan bara en massa. Så att den ser inte hur mycket fett eller muskler på kroppen. Den ser inte mycket vätska i kroppen eller mat du har i kroppen eller vad du tål, inte tål. Utan det är en faktor, alltså ett verktyg. Men
BMI
inte
är ju väldigt fokuserad på siffran rent krasst. Liksom. Alltså det är ju det. Den tar ju vikten i relation till längden. Mm. Det är där du får ut ett BMI. Så att det blir ju väldigt sifferfokuserat och tar inte alls hänsyn till det som du precis beskriver nu. Liksom hormoner, maghälsa, hur mycket tränar du, hur har du sovit, är du vätskefylld? Alltså den tar ju inte hänsyn till något av de andra aspekterna. Och det är därför vi ofta resonerar också att man kan inte stirra sig blind på BMI heller. Och det säger inte, eller behöver inte säga någonting om sin hälsa mer än att det kan ge en indikation. Och om vi kollar på BMI-siffran, liksom, det här BMI-spannet som finns. Det vet jag att jag var så jäkla stressad över när jag var i min läkning och när jag var sjuk och innan jag påbörjade min läkning. Liksom, så att säga.
Mm.
Så jag var så fokuserad på de här siffrorna och jag hade så mycket BMI i huvudet. Och mina coacher, tänkte jag säga, vad heter det? Behandlare. Pratade jättemycket BMI om mig. Med mig, liksom att så här, när du kommer upp till det här BMI, då får du X och Y. När du kommer upp till det här, då blir det X och Y. Alltså så här, kanske då får du börja träna och då blir du av med näringsstyckena och då ska du få din mens. Alltså i sjuttsingen skulle de veta att jag skulle få en mens på ett BMI. Det stämde inte ens.
Mm.
Jag fick inte mens på det BMI de sa. Alltså, vi kan inte stirra oss blind på en siffra, utan BMI liksom har så mycket med, eller så mycket andra faktorer att göra. Och jag tänker så här också att ett BMI, vi tar ett lågt BMI exempelvis då, om vi ska fokusera på det, som är i underkant i relation till då vad vården säger exempelvis. Det kan vara så att den här personen inte mår bra. Men det behöver inte betyda per automatik att personen inte mår bra. Samma åt överkant då, åt högre BMI. Det behöver inte betyda då att om enligt vården bara så här, du har fetma. Så det behöver inte betyda att den här personen är. Det kanske är världens starkaste man och har så mycket muskler på kroppen. Eller det kanske är en person som är superhormonell obalans och samlar på sig skit mycket vätska. Alltså som behöver liksom gå till grunden med sina hormoner. Att släppa taget om vätskan. Och sen har inte den personen det. Alltså det behöver liksom inte ha bara med siffran att göra. Och det är väl det vi försöker förmedla egentligen. Men sen vill jag också säga att så här, det kan ju ändå. Alltså jag har so far inte träffat så många personer. Som ligger i ett underkant på BMI. Som ändå mår bra både somatiskt och mentalt. Det betyder inte att det inte går, vill jag också säga. Det är därför vi inte är så fasta på det. Men oftast när vi ligger både i under- och överkant så påverkar det ju våra kroppar såklart.
Mm.
Och det liksom, kan plåga kroppen på olika sätt. Det kan ge en indikation på stress till kroppen så att menstruationen försvinner. Men det kan också påverka benskörhet och det kan påverka belastning på kroppen. Liksom ökad hårberöring, torrhet. Alltså det kan hända massa saker i kroppen som man kanske egentligen inte själv har lagt märke till. Så att mentalt bara, jag mår jättebra. Jag har alltså noll ätstörningsproblematik.
Mm.
Och det är ju helt fantastiskt att inte ha det om man ligger på ett lågt BMI. Man kanske bara säger, gud jag är sån icke-matglad person och typ tvingar mig in mina måltider. Men det kan ju fortfarande vara ett problem eller ett issue så att säga att den här personen bara säger, men ska det vara hållbart för dig att känna att du har energi och ork till att jobba, plugga, träna på det sättet du vill. Då behöver ditt BMI öka. Och då kanske det inte blir svårt för den här personen för att det finns inga ätstörda tankar med så att säga. Men så att jag vill ändå så här. Vi rekommenderar ju inte heller att man ska ligga i underkant på ett BMI. Liksom,
nej, definitivt alltså, inte.
Verkligen såklart. Inte. Utan bara att så här, det behöver inte betyda per automatik för att man har lågt BMI så har man en ätstörning. Men många gånger, so far, har jag då som sagt inte träffat någon som ändå mår bra både somatiskt och mentalt som har ett lågt BMI. Så att jag vill ändå så här, eller vi vill verkligen ändå så promota att liksom... Alltså en hälsosam kropp, både fysiskt och mentalt såklart.
Mm. Precis. Och vad som jag tycker är väldigt kopplat till BMI är att man också ställer sig väldigt blind på vad man då får ut av BMI. Alltså hur mycket energi man skulle äta.
Ja.
Och det känns som att, och jag har varit i den liksom fitnessvärlden, man säger så också, även för att jag har varit i sportvärlden mera. Men det är så mycket när det kommer till att det här är det du ska ha varje dag. Det är som att varje dag ska det nollställas, det är ingenting över tid, utan det är verkligen såhär, du ska ha den här summan av energi dag in, dag ut. Och det ligger ju såklart någonting till grund i det. Såklart, du har ett eget energibehov. Men det är inte bara kopplat till vilken längd och vikt du har. Det är kopplat till så mycket mera. Och det jag tycker är så synd är att vi har blivit så himla fasta vid alltså, att räkna vad man behöver. Och se liksom att det är bara... en energisiffra. Eller faktiskt gå till. Är jag mätt? Är jag hungrig? Är jag stressad? Sover jag ordentligt? Dricker jag ordentligt? Hur mår jag egentligen? Liksom? Att, verkligen så här, ibland är man mer hungrig. Ibland är man inte lika hungrig. Men att man har den här intentionen själv. Vet att okej, jag är inte så jättehungrig. Men jag äter fortfarande. För min kropp vet att jag behöver energi. Liksom. Och att jag kanske ibland är jättehungrig. Och då äter jag mer. För att. Det kan vara allt från att man har kanske haft en stressig vecka, ätit lite för lite, kanske rört sig mer och så blir man jättehungrig. Då äter man ikapp det. Helt utan några tankar, för att det är så det är i normala livet.
Precis. Och för dig då som är mitt i en läkling nu och tänker så här, men fan vad provocerande det du säger, Bex. För det kanske man tänker. Att så här, vadå lyssna till mätten när du hunger och så vidare och så vidare. Det är, eller kan vara sjukt svårt. Så till dig som är läkning vill jag också säga att så här, gå inte in och börja känna. Och det blir jättemotsägelsefullt. Men för att det du behöver göra om du känner att du inte har kontakt med dina mättnad- och hungersignaler. Då behöver du börja där. Vi behöver äta konsekvent. Vi behöver få till en regelbundenhet. Vi behöver lägga bort tankar och huvudet. För att kroppen själv ska kunna börja producera sina mättnad- och hungerhormoner. Grelin och leptin. Och har du inte dem eller har du svårt att du har dem såklart.
Mm.
De är i obalans. Alla har dem. Men de kan vara i obalans. Men då har vi också svårt att connecta med dem. Så att då behöver du liksom komma in i det innan du börjar så här. Är jag mer hungrig? Är jag mindre hungrig? För att vi bägge vet ju också att under en läkning kan det vara lätt att fokusera på en del av de här sakerna. Och det är mättnaden. Och inte hungern. Eller att man har svårare att lyssna på hungern versus mättnaden många gånger. Så att gå inte in i det träsket om du inte känner att du är där mentalt. Och ta hjälp till att landa där mentalt. Alltså så här, att börja utforska de här sakerna. För att det är svårt att bara gå från en dag till en annan. Och bara, nu ska jag börja lyssna på alla signaler. Men det är egentligen, det kunde jag påminna mig så ofta om. Och påminna klienter alltid om. Att så här, egentligen så är det så basalt. Alltså vi alla föds. Att så här, vi kan sova när vi liksom föds. Vi har ingen ångest och oro när vi föds. Vi skriker när vi är hungriga, vi skriker när vi är trötta, vi säger till sen när vi blir barn liksom att så här, jag är hungrig, jag är mätt, jag vill inte ha mer, jag vill ha mer, alltså så här. Det är så basala saker och vi är så intuitiva, alltså redan från att vi kläcks ut liksom. Sen under livets gång, då lägger vi på oss massa saker, lite som jag pratade om förut, skala löken. Vi lägger på oss massa föreställningar, vi lägger på oss massa sanningar inom situationstecken. Sanningar som kan stämma med sanningar som många gånger är falska. Eller som man typ har hört någon säga, man kanske har googlat, man ser på sociala medier. Och så lägger man ihop det här till sig själv och någonstans blockerar sina egna signaler. Man får svårt att sova, alltså vi kan sova egentligen. Vi har melatonin liksom i kroppen med alla. Mm. Men vi har stängt ner det många gånger. Och det är samma med mättnad och hungersignaler. Vi alla har dem latent i kroppen. Vi alla har förmågan att plocka upp dem. Så att vi behöver ge kroppen förutsättningar. Och jag kunde ofta trygga mig med det. Och vill trygga dig som lyssnar med det. Att så här, det går att läka dina mättnad och hungersignaler. Men vi behöver bli mer autentiska till oss själva. Vi behöver våga känna. Vi behöver våga förstå. Vi kan inte gå upp i huvudet och bara, jag borde vara mätt nu. Jag borde vara hungrig nu. Utan så här, det är inte så vi blir liksom intuitiva med oss själva.
Verkligen. Och det är också något vi pratar om i matfrihetsprogrammet. Vi har ju med om både hur man återanpassar sin ämnesättning. Alltså, eftersom den är ju, det är det den är anpassad till en lägre energi. Du som har restriktioner och kompensationer. Men det är så sant som du säger. För att, ja, det jag sa tidigare, det måste ha triggat mycket. Alltså det hade triggat mig när jag var sjuk liksom. Men verkligen, alltså, jag kunde bli typ så triggad över. Jag hade faktiskt en klient som pratade just om att hennes anhöriga, eller den anhöriga pratade om sin närstående. Som blev triggad över att de åt helt intuitivt fika som de hade bakat. Mm. Och blev triggad över det här liksom att bara kunna äta och njuta utan restriktioner. Hur mycket man vill. Men det triggar igång just den här känslan att självhetsäta utan kontroll då. Och det är bara så intressant att sitta på andra sidan och höra det här. För att liksom nu så blir det så här, men varför skulle det trigga? Men då, såklart det kan trigga, för det triggar minnen, det triggar en längtan, en avundsjuka. Det triggar igång så mycket mera. Och bara kom ihåg att jag själv har också varit i läkningen där jag inte kunde känna hunger och mättnad. Mycket lättare att lyssna på mättnaden. Gud vad du tjatar på mig om mellanmål hela tiden. Men idag så är det inte så längre. För när man väl släpper det, och det händer inte över en natt. Men successivt när man vågar släppa mera och vågar bjuda in mer av en annan typ av dig själv. Mm. Att liksom verkligen våga sitta med känslorna, våga sitta med kroppen, verkligen låta kroppen komma i balans igen, våga äta mera regelbundet, inte skippa, utan lyssna på kroppen i din takt. Då kommer det tillbaka.
Verkligen. Och det jag tror som händer hos kanske dig som lyssnar nu då, om du känner att du är i den läkningen, det är ofta att det skapar en frustration också. Och att det kanske är den som blir en irritation, för att man säger, hur kan något så basalt vara så jävla svårt? Och det behöver ju inte vara svårt om vi gör som vi pratat om här. Men vi behöver ofta hjälp att komma dit. Och det kan ju vara liksom, alltså man kan ju bli jättefrustrerad i det. Och jag hade en klient igår faktiskt som jag pratade om det här om. Och då sa jag någonting ännu mer provocerande. Och jag varnade henne innan om det, för jag hade provocerat ihjäl mig av mig själv. Men hon sa så här, men hur vet jag när jag har uppnått det här liksom? Men hur vet jag när jag har landat i harmoni med mig själv? Eller när jag kan känna mättnad och hunger? Och mitt svar var, tro mig, det vet du. Och då blir man så här, nej. Alltså va? Jag vill ha något konkret. De flesta av oss vill ha något konkret. Den 2 maj 08:53. Då är tidpunkten. Du
då kommer den.
Mättnad och hunger. Och så är det ju inte. Eller när kroppen gör si, när kroppen gör så. Då är vi där. Eller när du får mens. Om det skulle kunna vara en så här konkret grej. Men vi vet också att så här, mens skulle kunna indikera på en frisk kropp. Men det behöver inte indikera på en frisk kropp. Så allting är å ena sidan och andra sidan. Men Jag tror att jag kan tala för både dig och mig, Bex, i det här att så här, tro mig, du känner det. Samma på det, liksom, när blir jag frisk? Tro mig, du känner det. Och så många gånger vi har tänkt, både du och jag, att så här, nu är jag nog frisk. Och sen så går det några veckor till och så bara, hur fasken kunde jag tro att jag var frisk då? Nu är jag frisk. Och sen så går det ytterligare ett halvår och bara, men snälla då, hur kunde jag tro att jag var frisk? Nu är jag frisk. Mm. Alltså det kommer vara en process. Men mättnad och hungern, det är ofta, jag hade någon klient som sa det någon gång att så här, ja, ja, nu behöver du inte tjata om det längre. Jag vet, alltså jag får till det. Och så här, nu är jag med. Och då bara, skönt, nu har du landat i din mättnad och hungerbalans. När de nästan, alltså jag vill nästan att klienterna ska bli trötta på en tjat på det. Tror du det är så här, då, när du inte har några frågor om det längre, när du inte känner att du sitter fast i det, när du känner att, så här, nej men nej, nu behöver vi inte prata om konsekventa måltider eller så här, för jag får till det själv, jag känner mig jättetrygg i det. Där har vi det. Välkommen. Mm. Alltså nu har du hittat din balans i mättnad och hunger. Och påminn dig själv om att det går att hitta dit. Det kommer gå att du landar i det så länge du vågar skala av, vågar känna, vågar vara konsekvent. Håller dig till liksom rutiner. Inte går upp i huvudet, men jag borde vara hungrig, jag borde inte vara, eller jag borde vara mätt nu fast jag är mer hungrig, och inte lyssna på de här. Vi behöver lyssna på dem. Och i början, vart vi än är i vår läkning, men i början är det alltid skitviktigt rent ut sagt att vara konsekvent och inte gå upp till huvudet, för att hjälpa kroppen att komma in i en regelbundenhet och hjälpa kroppen att komma igång med ämnesomsättning och hunger- och mättnadssignaler helt enkelt.
Precis, för i grund och botten, det som gör att du kommer vidare är att du släpper ätstörningens beteenden och mönster. Så att så länge du gör det så kommer du vidare.
Verkligen. Så det är du som lyssnar nu och känner så här, åh gud, jag vill lära mig mer, jag vill förstå mer. Boka in en konsultation med mig eller Bex. Eller känner så här, nej men gud, jag vill lära mig mer, jag vill höra mer. Alltså gå in på våra medlemstjänster. Alltså det som vi har pratat om nu, 3 steg till matfrihet, det är en del. Men det finns massa saker, alltså vi har så mycket, jag vet knappt vad vi har inne på det här programmet tänkte jag säga. Alltså Bex, det är så mycket grejer. Det är pdf, det är frågeställningar, det är verktyg. Och det är ingen bindningstid, så bara gå in, ta en titt. Känner du så här, nej det här hjälpte inte mig. Skit i det nästa månad då. Men se vad det kan göra för dig och förhoppningsvis så får du massa verktyg. Om du tycker att det här är lärorikt, trust us, du kommer verkligen hitta lärorika saker i prenumerationstjänsten.
Men om du gillar det här avsnittet så jättegärna att du delar med någon du vet kommer behöva lyssna på detta med BMI. Och vi kommer tillbaka nästa vecka. Tack så jättemycket för att du lyssnade.
Tack snälla nu. Puss
på fan. Tack för att du lyssnar, delar och sprider vidare detta viktiga ämne. Vi vill bara påminna dig om att denna podd innehåller generell rådgivning från egna erfarenheter och kunskaper.
Vi rekommenderar därför alltid att du som vill bli frisk söker professionell hjälp från utbildad coach, psykolog, terapeut eller liknande. Vår podd finns alltid här för dig som en hjälpande hand. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.